This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Anders Jakobsson, professor i pedagogik, Malmö universitet, framförallt inriktat på de naturvetenskapliga ämnena och pedagogiken kring dem, och även tittat mycket på de här PISA-resultaten som har varit så mycket i fokus, hur svenska resultaten har dalat. Men du har tittat på dem, analyserat dem på djupet och hittat intressanta saker. Berätta.
Ja, alltså när man tittar på de svenska resultaten så i media och så beskriver man dem utifrån medelvärden. Och medelvärden är ju ett slags värde, men ofta ganska dåligt på att beskriva det egentliga resultatet. Utan vad vi då är mer intresserade av är ju den spridning som finns i resultaten. Vilket innebär att vi har tittat och analyserat PISA-resultaten utifrån percentiler. Alltså lågpresterande, medelpresterande, högpresterande elever. Och då kan vi ju se att man kan förklara den nedgången vi har sett under de senare åren utifrån att det framförallt är lågpresterande elever som sänker sina resultat. Det gäller också medelpresterande elever i vissa sammanhang. Så att vi har en grupp elever på ungefär någonstans mellan 25-30% som presterar lika bra under hela den här tiden. Så medelvärden är inte alltid ett bra sätt att förstå ett resultat.
Ja, men det är intressant att du säger. Svenska lågpresterande elever var förhållandevis bra förut och nu är vi klart sämre än genomsnittet. Vad finns det för några förklaringar till det här?
Det finns många möjliga förklaringsmodeller, och ibland kan det vara svårt att använda PISA för att hitta de här kausala, väldigt enkla förklaringarna. Men en förklaring är ju, som vi kan se, det är att det finns skolor i det svenska skolsystemet som inte riktigt håller måttet idag. Och vi kan se att när man gör analyser per skolenhet så kan man se att vissa skolor har ett betydligt sämre resultat än andra skolor. Och det vi tror, det här är väldigt komplext, men det vi tror att skolvalet har haft en viss betydelse för detta. Men det finns fler faktorer som påverkar detta också. Bland annat under senare år så ser vi också att inte bara eleverna väljer vissa skolor, utan också att lärarna mer och mer söker sig till högpresterande skolor. Och då får vi en utarmning av vissa skolor, och det kan vi se i PISA-resultaten.
Det låter ju ganska allvarligt.
Jag är bekymrad över detta och tycker att det behövs kraftfulla åtgärder från den politiska sidan. Men det vi kan göra är stå för den analysen av resultaten. Och sedan är det upp till politiker att ta itu med problematiken.
Det talas ju väldigt mycket också om de naturvetenskapliga ämnen, hur våra resultat sjunker här, hur elever har blivit mindre intresserade av det. Om man tittar på PISA, kan man se några intressanta slutsatser här då också?
Ja, det är väl lite samma mönster som vi kan se i naturvetenskap jämfört då med matematik och läsförmåga. Att vi har en grupp elever som presterar goda resultat fortfarande. Och sen har vi då en nedgående trend när det gäller de lågpresterande. Och den trenden fortsätter tyvärr. Och jag ser det väldigt allvarligt, därför att naturvetenskap är väldigt centralt. Naturvetenskap och teknik är väldigt centralt för vårt land. Speciellt om man gör anspråk på att vara ett kunskapssamhälle, så blir ju de ämnesområdena väldigt viktiga. Så det är en problematik vi ser.
Jag skulle gissa att företag, näringslivet, politiker verkligen håller med det här. Och kan man säga något generellt om de ungas attityder kring naturvetenskapliga ämnen? Har det fallit?
Ja, det har funnits under ganska lång tid en viss skepsis när det gäller naturvetenskap. Man tycker att det kan vara intressant och spännande, men svårt och ingenting för mig. Alltså väldigt många elever har en väldigt stor respekt för de här ämnesområdena. Och det tycker jag att man inte behöver ha, utan jag tror att väldigt många elever har förutsättningar för att klara de här ämnena längre upp i skolsystemet också. Men det finns en rädsla för att man inte räcker till i de här ämnena.
Vad kan man göra åt det?
Ja, det är ju svårt. Jag tror alltså att det handlar om att naturvetenskapen inte bara kan handla om inomvetenskapliga ämnesområden, utan att man måste liksom knyta ihop naturvetenskap och teknik med det omgivande samhället. Och då får man fler elever intresserade. Och detta finns motsvarande i andra västländer, samma problematik. Och forskning pekar på att det går att få elever intresserade om man kontextualiserar undervisningen mer. Man, liksom, man tar exempel i samhället runt omkring.
Du har ju pekat på något annat i din forskning, nämligen att en del av den svaga prestationen beror på att man inte förstår det så kallade naturvetenskapliga språket. Att det blir helt enkelt, förstår man inte frågan kan man inte svara.
Ja.
Är det något nytt eller har det inte alltid varit svårt att förstå det?
Jo, det är spännande varför vi ser de här resultaten. Vi har i våra analyser inte bara tittat på statistiken, utan vi har gjort ganska noggranna studier i klassrum. Och där har vi låtit elever svara på PISA-frågor i små grupper. Och syftet med ett sådant upplägg har varit att höra hur eleverna resonerar kring PISA-frågor. Och det som har slagit oss i de analyserna är att det är så stor skillnad på hur eleverna förstår språket i uppgifterna mellan högpresterande och lågpresterande skolor. Och många av de naturvetenskapliga termerna och orden är svåra för eleverna att förstå. Och kan man inte förstå själva uppgiften så blir det väldigt svårt att klara av att lösa problemet i uppgiften. Så att jag brukar peka på, när jag undervisar framtidens lärare i naturvetenskapliga ämnen, så brukar jag peka på vikten av att också se det som en språklig aktivitet. Att ska man kunna naturvetenskap och teknik så måste man kunna de termer och ord som finns inom ämnesområdet.
Om vi hoppar tillbaka till PISA igen, så finns ju vissa länder som alltid pekas ut som duktiga. Det är Finland, Kanada, vissa asiatiska länder. Kan man säga någonting om vad de gör rätt? Varför går det bra för dem?
Där finns en sak gemensamt med de länderna du nämnde. Och det är att man har väldigt få lågpresterande skolor. Man kämpar väldigt hårt för att alla skolor ska hålla god kvalitet. Och det verkar vara ett framgångsrecept att man inte låter skolor liksom ha dåliga resultat, utan man kämpar så att alla skolor har ett högt resultat. Och om man tittar och gör motsvarande percentilanalyser, alltså på olika grupperingar i till exempel Sydkorea eller i Finland, så ser man att även de mest lågpresterande skolorna har väldigt goda resultat. Så man har inte samma grupp lågpresterande skolor. Jag skulle vilja säga att omkring 20% av de svenska skolorna skulle idag kunna definieras som lågpresterande skolor. Och motsvarande skolor finns inte alls i samma utsträckning i till exempel Sydkorea eller Finland eller i Kanada.
Kan man rädda de här skolorna eller är det kört?
Nej, det är självklart kan man rädda de skolorna, men det är en komplex sak. Det handlar om många olika saker. Det handlar om en speciell skolkultur där man brukar allvar i skolan och det är viktigt att gå i skolan. Det handlar också om att ha välutbildade lärare, behöriga lärare. Och det ser vi idag att behörigheten inom vissa skolor sjunker ganska radikalt. Och det kan bekymra oss rätt så mycket att det tycks vara så att lärare idag också väljer att arbeta på högpresterande skolor i större utsträckning än lågpresterande skolor. Och vi skulle behöva ett system där man fick duktiga lärare, välutbildade lärare på de lågpresterande skolorna. Det skulle kunna förändra den här bilden som jag nyss beskrev.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.